detta var någonting som skedde i största hemlighet. Det är inte så att man såg funktionsnedsatta människor som en fiende, men som ett problem ur det här rasbiologiska perspektivet.
Oskar Österberg är forskningssamordnare på myndigheten Forum för levande historia, som bland annat informerar om förintelsen. Fredag den 27 januari är förintelsens minnesdag, och då tänker många på de runt 6 miljoner judar som mördades under nazisttiden. Men utöver de många judiska offren finns också andra grupper som politiska motståndare, romer och andra minoritetsfolk och även homosexuella, och så personer med funktionsnedsättningar som förföljdes och utrotades systematiskt.
Även vi inte vet exakt offertalet, ibland pratar man om 275 000, ibland 300 000, men Hitler stoppar ju det här programmet om det är augusti 41. Sen fortsätter man i smyg, kan man säga, framförallt längre österut med det här. Det här det stoppas på grund av egentligen folkliga protester. Det fanns liksom inte ett folkligt stöd för det här egentligen.
När det gäller funktionsnedsättningar avrättades officiellt 70 000 människor. Men idag har forskare siffror som talar uppemot 300 000 offer inom det som kallades för eutanasiprogrammet bland annat. Ett hånfullt sätt att omskriva det som en sorts dödshjälp som gavs till de så kallat oönskade elementen i befolkningen som ansågs ha degenererade egenskaper för den så kallade ariska rasen. Benämningen T4 på programmet för att avliva funktionsnedsatta kommer av att högkvarteret låg på adressen Tiergartenstrasse 4 i Berlin. Historikern Oskar Österberg har i en enkätundersökning för några år sedan tittat på bland annat vad befolkningen i Sverige idag vet om förintelsen.
Jag försökte förstå lite mer vad folk i allmänhet lägger i det här ordet, den här termen förintelsen. För det finns lite olika synsätt på det, inte minst bland sakhistorie- och fackspecialister tycker vi ofta om har väldigt begränsade begrepp som gör det lättare att vara exakta. När det gäller den här typen av minneshållande som den 27 januari står för, då finns det goda skäl att inte vara särskilt avgränsande eftersom väldigt många blev offer för Nazitysklands politik. Så det beror ju lite på sammanhangen, men jag var lite nyfiken på reda på vad det egentligen folk i allmänhet lägger i förintelsen, både när det gäller förövare och offergrupper.
De allra flesta i enkäten vet att judar var en stor måltavla för nazisternas systematiska mord. Och runt hälften av svenskarna som svarade på undersökningen nämner också någon av de andra grupper nazisterna riktade sig mot. Runt en fjärdedel svarar att personer med funktionsnedsättning var offer för förintelsen. Och det här ligger ungefär i linje med hur det ser ut i internationella studier i exempelvis Kanada. Men som barnpsykiatern Carl Grunewald har skrivit så kan man på sätt och vis säga att förintelsen började med de funktionshindrade och psykiskt sjuka barnen. Redan i krigets början 1939 inleddes medveten avlivning av barn som ansågs vara så kallat missbildade. De fick sömnmedel och svältes gradvis till döds. Senare samma år överfördes metoden till vuxna, och det var då aktionen fick namnet T4. Då inrättades anstalter med gaskamrar och krematorier, och var och en av de 6 anstalterna kan ha dödat ett 30-tal personer om dagen på så vis. Alltså flera år före de så kallade utrotningslägren kom till omkring 1942. Men allt det här det var först hemligt, berättar Oskar Österberg på Forum för levande historia.
Detta var någonting som skedde i största hemlighet. Och till skillnad för mycket, det stoppas på grund av egentligen folkliga protester. Det mest kända är den här biskopen von Galen som lyfter detta offentligt. Men det finns även exempel på domare som till exempel är förmyndare för personer som försvinner, som hör av sig och undrar vad det är. Och ryktet sprids, och det är ju faktiskt den få tillfällen där naziregimen är lite lyhörda, för de är rädda att stöta sig med för många och skapa negativ opinion mot sig under kriget. Hitler stoppar ju det här programmet om det är augusti 41, om jag minns rätt, och sånt. Sen fortsätter man i smyg, kan man säga, framförallt längre österut med det här. Men alltså det är viktigt att komma ihåg, det fanns liksom inte ett folkligt stöd för det här egentligen. Även många i läkarkåren arbetade med. Och det är också intressant att se att direkt efter kriget så åtalas en del människor faktiskt inblandade här. under tysk lag. Medan det tog väldigt lång tid innan man verkligen började ta tag i de som kanske har varit inblandade i Einsatzkommando och skjutit, mördat judiska människor längre österut och sådär. Så det här var någonting man gjorde ganska så snart. För det var ju så att säga mord på tyska medborgare. Så det var ju någonting som man kunde redan direkt från början åtala och gjorde också. Så det är, liksom, det är också en sak som man kommer också skilja detta lite grann. Även om det för de som offren spelar kanske ingen roll varför man blev mördad. Som historiker försöker man ändå se likheter och skillnader.
En beröringspunkt som utrotningsprogrammet mot funktionsnedsatta har med förintelselägren är att personalen i förintelselägren delvis kom från eutanasiprogrammet och från de så kallade insatskommandorna i öst, berättar Oskar Österberg.
De här personerna som jobbar framförallt i det så kallade Aktion T4, som är eutanasiprogrammet i Tyskland kan man säga, mot vuxna människor. Det fanns en barneutanasiprogram också som egentligen en parallell aktion. Tillsammans med en slags SS-driven, Gestapo-driven egen verksamhet som är de ockuperade delarna av Polen som tillför Tyskland, som sker lite parallellt. Personal i båda de här verksamheterna överförs senare och bygger upp de första förintelselägren och jobbar där. De bygger upp någon form av morbid kunskap i hur man bäst mördar människor som flyttas över så småningom. Så det finns en personkoppling när man tittar på personalen mellan de här projekten. Om man tittar på det så finns det vissa saker som ändå förenade till exempel med folkmordet på Europas judar, och det är ju det rasbiologiska tänkesättet och allting. Det viktigaste av allt, det var ju rasen, och alla tillhörde en ras och den var ju biologiskt definierad, och det var den som den styrde allt egentligen. Och folket, som är det ord man ofta använder, det tyska folket med den tyska rasen, det var det övergripande värdet. Individen hade inget eget värde, utan det var folkets värde som var det viktiga. Och den andra delen är att man tänkte sig att olika då, raser, och nu pratar jag inte om de som finns på riktigt, utan det var ju den nazistiska föreställningsvärlden som fanns de då. Tänkte man sig att de alltid stod i någon form av kamp mot varandra. Man var lite influerad då liksom av Darwin och hans lärare, och att det hela tiden stod en kamp mellan raser. Då fanns det ju, och det var egentligen grogrunden för, eller utgångspunkten för båda sidorna. För att medan då den stora fienden i den nazistiska fantasin var ju då, ja, en fantasi om liksom de världskontrollerade judendomen egentligen, som kontrollerade allt från kapitalism till kommunism och som var den stora fienden mot det tyska folket, så var ju problemet åt andra hållet det att man var rädd att det egna folket blev svagare och svagare på grund av det man kallade för sig då degeneration. Det fanns rätt mycket nojor där kring att man förlorade så många män, inte minst unga män under första världskriget. Man tänkte sig att det var de bästa som föll först, det var de bästa som gick ut i kriget. Så man hade ju den här idén att måste man på något vis göra någonting åt och kompensera för det här. Och det blir ju extra tydligt när man ska gå i krig 39. Det är då man också initierar på allvar eutanasiprogrammet. Redan en av de första större lagarna som man antar efter det så kallade maktövertagandet, det kommer väl i juli, om jag minns rätt, 33, och det är en steriliseringslagstiftning som är verkligen en tvångssteriliseringslagstiftning som redan där. Det här är ett gammalt bekymmer, om man säger så, i de nazistiska fantasierna. Men det är först 39 som man på allvar tar tag i det här eutanasiprogrammet.
Idag finns sedan drygt 8 år tillbaka ett monument i Berlin över de personer med funktionsnedsättning som mördades av nazisterna. Det står på platsen för eutanasiprogrammets högkvarter, Tiergartenstrasse 4, alldeles intill det som sen på 1960-talet i Östtyskland blev kulturkvarter med Berliner Philharmonin och nya nationalgalleriet av arkitekten Mies van der Rohe. Monumentet över de mördade i eutanasiprogrammet är en människohög 24 meter lång, vagt genomskinlig blå glasvägg som står rakt upp och ner på den omgivande betongen. Den är utomhus och det går att komma ända fram till den med rullstol och rollator när som helst på dygnet. Där finns förklarande, lättlästa texter på olika språk och i punktskrift. Och där finns filmer och ljudupptagningar om händelserna och vittnesmål. Och i Tyskland är inte nazisternas utrotning av personer med funktionsnedsättning någon hemlighet längre. De anstalter där programmet drevs har idag blivit ett slags levande minnesmärken, berättar Oskar Österberg.
Och på de här platserna bedriver man ju både pedagogisk verksamhet och utställningar och så vidare även idag. Och jag vet att i Tyskland så I vissa sammanhang i alla fall så har man tagit upp detta i samband med utbildning av läkare och vårdpersonal som en del av professionens historia som också liksom kopplar an till etiken och sådär.
Forum för levande historia har som en viktig uppgift att sprida kunskap om förintelsen. De kommer också delta i fredagens program. Det händer många saker på minnesdagen, men i år blir inte den traditionella manifestationen vid Nybroplan av, avslutar forskningssamordnaren Oskar Österberg.
Forum för levande historia som ju en statlig myndighet har är, som ett av uppdragen i regleringsbrev och instruktion att hjälpa till att organisera förintelseminnesdag. Det är ju någonting som ofta, vilket är glädjande, sker underifrån. Det är allt från skolklasser och lärare och skolor till kommuner och så vidare som organiserar verksamhet. Och då är vi där för att hjälpa till och vi tar ju allmänt fram någon form av lätt nedladdningsbar utställning. Det har vi gjort även i år. Den finner man på vår webbplats. Där har vi också ett kalendarium där man kan ta del av olika aktiviteter. Vi kommer ju ha som alltid en ceremoni eller flera ceremonier både i Stockholm men också in i landet. Kollegor kommer åka till olika orter och i olika sammanhang. Sveriges Television kommer också att spela in och jag vet inte om det är direktsändning men i alla fall sända del av den här ceremonin som hålls i Erik Eriksson-hallen tror jag i Stockholm. Men det förekommer sen också i anslutning till det minnesstunder både i synagogan och det Oskarskyrkan tror jag som när det rör folkmord på rom och sådär. Så det har ju varit så att i samband med covid tvingades vi för i alla fall temporärt ställa in det här som vi tidigare har haft på Raoul Wallenbergs plats av egentligen folk, smittoriskskäl och så var det inte möjligt att göra det. Och vi kan väl i framtiden hoppas kunna öppna upp för det där igen men det kommer väl inte att vara något sånt i år, men vi har mycket annan aktivitet. Och man möjligen kan tillägga det ju att vi har ju tidigare i bland annat utställningar behandlat delar av det här. Och en del av det materialet finns ju fortfarande tillgängligt på vår webbplats till exempel. Där man kan läsa mer om till exempel det så kallade T4-programmet. Vår webbplats är ju alldeles utmärkt att ta del av om man vill läsa mer om detta.